Nu har jag en kritikerpanel här som har läst Hannele Mikaela Taivassalos roman In sanatorium. Freja Rudels har recenserat den för AU, Sara Nyman för HBL och Marit Lindqvist för Svenska Yle. Och vi börjar med att presentera handlingen lite kort. Vad är det för en värld som öppnar upp sig i In sanatorium? Marit?
När jag började läsa det så tänkte jag mig, så jag framför mig någon så här liten gotisk sagovärld, kanske lite så här skräckbild, för att hon målar upp en scen där vi närmar oss en sån här ranglig och smal byggnad som ser ganska så övergiven ut. Vi har en stentrappa med smidda järnräcken som leder upp till en sån här tung dörr, och högst uppe så skymtar vi en takterrass med en murad balustrad. Och så har vi då en ung kvinna som heter Ali, som har genomgått någon form av psykiskt sammanbrott. Och så kommer hon då till det här märkliga, skrangliga hotellet som, citat, verkade finnas någonstans långt borta från allt i en återvändsgränd. Och det här hotellet beskrivs som en plats mellan dröm och verklighet, som gör det också mer så här drömlikt. Och den här återvändsgränden är ju lika mycket fysisk som psykisk, så att säga. Och på det här hotellet eller vilohemmet så finns det ett antal patienter. Vi har bland annat en Rina som är en så lite utagerande, excentrisk och färggrann kvinna som har lite svårt med det här med gränser. Sen har vi en kille som heter Violinpojken som är lite så här kuvad och skrämd av sig. På något sätt får jag så här lite Tove Jansson, det osynliga barnet, vibbar av honom. Och så har vi också en man som är ganska så stor och omfångsrik som heter Sotnikov, som sitter där på första våningen och har koll på allt som sker både inom huset och utanför huset. Så det är nu i korthet inledningen här.
Där fick lyssnarna lite inre bilder med sig inför den här diskussionen. Nå, vacklande livslust skulle jag säga är en slags röd tråd i den här boken. Men om ni får välja en sinnesstämning eller ett sinnestillstånd som präglar den här romanen enligt er, vad skulle ni välja då, Sara?
Jag vet inte om det riktigt är en sinnesstämning. Jag tänker kanske främst på dvala och någon form av upptining. Och jag skulle inte kalla det för uppvaknande, för att det skulle kanske kräva en större närvaro i texten. Men ja, dvala och upptining.
Ja. Freja?
Ja, jag funderar länge på det här, och i min text så talar jag om depression, att det är det som har drabbat den här huvudpersonen, och jag har sett att vi har lite olika diagnoser alla, vilket är intressant, men nu när jag nu tänkte till lite här så fastnar jag ändå för ordet melankoli, som vi kanske är ett mjukare ord idag, men som var ordet man tidigare använde för depression. Och det är kanske det jag tycker, att det finns något lite sån här ålderdomligt förskönande litterärt. Jag tycker att hon knyter an till en sån här kulturell sjukdomstradition i den här boken som gör att jag fastnar för det här lite vackra, lite ålderdomliga ordet melankoli.
Ja.
Jag tänker på något sätt att det handlar ganska mycket om instängdhet. Att hon är då instängd i sig själv och i sin kropp, och Hannele Mikaela Taivassalo jobbar jättemycket också med det här med innanför och utanför, inne och ute. Huset blir den här kroppen som alla befinner sig i på något sätt där. Och det är ju också någonting som, jag menar, psykoanalysen jobbar mycket med det här. Se människans kropp som ett hus och så vidare. Så att här finns mycket som är inkapslat i den här berättelsen.
Ska vi prata lite om berättarrösten? Marit, du funderar just på det här inifrån och utifrån perspektivet. Det kanske skapar en distans, och du leker med tanken att om den skulle ha varit skriven i jag-form, vad som skulle ha hänt då?
Ja, jag funderar på det, för jag tänkte lite att det är så mycket som blir beskrivande, utifrån beskrivande. För här är på sätt och vis en allvetande berättare som ser på den här Ali utifrån och kommenterar också någonstans om att du, det vill säga Ali. Och så tänker jag då på att om det ska bli någon slags starkare närvaro och intensitet, om den här berättelsen skulle ha skildrats inifrån, verkligen gått in och djupare i hennes sjukdomsbild och känslor och så vidare. För jag tycker här finns en distans, men den är säkert helt medveten. Men, Men jag lekte med tanken när jag läste och försökte byta ut också hela tiden det här med Ali och hon och så vidare till jag. Mm. Så tänkte jag att det kanske skulle ha fått lite mera nerv och närvaro på det sättet. Jag vet inte.
Vad tänker ni Freja och Sara om den här distansen?
Jag tänker samma sak och jag funderar på att det blev ju någonting man ständigt förhöll sig till, den här berättarrösten, och den också skiftar, att även om det är tredje person så ibland är den liksom ändå ett slags inifrån perspektiv, går nära, men ibland ställer den sig ganska långt ifrån och ibland är den också lite sådär fonoben och blir, jag vet inte, kanske nästan lite förringande, att det finns sådana här formuleringar som att det är för tungt att vara Ali. Och det tycker jag, det blir nästan det blir en platityd och det är liksom som voj voj lilla Ali. Och då tänker jag att jaha, men vad vill du egentligen? Så det är ju någonting som man grubblar på, men jag blir inte kanske riktigt klok på den. Men visst, den dämpar ju en sån här inlevelse, det gör den.
Ja, jag håller med om det, men jag tror väl nog också att Taiva Salo har valt den här berättar rösten med tanke på verket som helhet. Att det är ju en saga och en saga kräver den här formen av berättare. Om man tänker det som en traditionell saga och bara att den då är för vuxna. Mm.
Hur skulle ni beskriva formen Taiva Salo skriver i den här boken?
Det är en saga. Och det är ganska sällan som vuxna får läsa sagor. Att jag åtminstone läser sagor väldigt sällan, så formen var ju nog någonting som jag reagerade på genast i början. Jag tror att jag kanske skrev att den i viss mån är begränsande också. Alltså den har ju ett syfte. Och jag funderar över varför jag ibland upplevde den som begränsande. Men för då Freja skriver i sin text att i tidigare verk så har Taiva Salo till exempel använt sig av heteroerotik som flyktväg. Och nu har vi då den här sagan där det finns då en del karaktärer och sen då en karaktär som är den här violinpojken som Ali får kontakt med. Men i den här sagan som form så finns ju inget utrymme för erotik. Och det här verkar ju vara helt medvetet. För då skulle det inte mera vara en saga. Alltså, det känns som att Taiva Salo har redan från början bestämt sig för att nu skalar vi bort allt det här, liksom de här kropparna som ja, bara njuter av varann. För det finns inget utrymme i en saga.
Alltså för att det skulle bli för verkligt, för kötsligt då? Eller?
Ja, för det är ju ingen kötslig roman alls.
Vad tänker du Freja kring det?
Nej, det är så spännande det här, alltså jag köper din saga. Det var en tanke jag tyvärr inte tänkte själv medan jag läste. Men tänker man så blir man mycket liksom begripligare om man tänker genom den genren. Men jag var kanske lite fascinerad av att hon just tycktes utmana sig själv här med att inte låta den här heteroerotiken liksom svälla ut. Att det var hämningar som var nya för Taiva Salo i den här boken. Men sen är det ju också, som du skriver i din text, snudd på komiskt. Att sen när de liksom möts så är det över en pappersträdgård eller något. Ja. Men just att det är så kruttort som papper, det som vi får istället. Så här finns parodiska dimensioner, men också någon sorts, det skulle bli för lätt kanske. Mm. Att bara låta allt liksom, då blir det konstigt utlösas i en sån här erotisk laddning. Och kan det möjligen finnas sinnestillstånd där inte den utvägen heller är möjlig.
Skulle det vara den här depressionen eller melankolin då? Yeah. Den här liksom, yeah. Sexdriften är inte närvarande.
Ja, yeah. Dvalan.
Nej, jag tänkte på det här med stillastående som finns i den här berättelsen också. Det här just att alla är på något sätt så nollställda. Det är ju en tidlös verklighet på något sätt. Där det enda som mäter tiden är den här mormoderns gamla veckaklocka som hon har på väggen där. Som är det enda som påminner om någon slags yttre tid så att säga. Men också det här berättargreppet som är väldigt repetitivt i den här berättelsen. Allt, varje dag, varje natt är som en upprepning. Det repeteras och det repeteras väldigt mycket i den här berättelsen. Lite sådär monotont på något sätt tycker jag. Det blir nästan enformigt. Det skapar på sätt och vis en väldigt speciell rytm i den här berättelsen. Men sen kan jag också känna att den här upprepningen går lite på tomgång. Det blir lite ett självändamål istället för att vara sådär suggestivt och förtätat som jag tror att tanken har varit. Och då tänkte jag också på någonting, Freja, som du skrev i din recension där om att hur alltid har varit viktigare än vad i Taiva Salos litterära universum. Att vad hon än gestaltar så förhöjer och förskjuter hon det. Just det här suggestiva språket och de här undantagstillstånden. Att det blir lite, en lite marinerad vaghet i hennes text. Och den här vagheten finns också, nu kommer jag ihåg hennes förra berättelse hette, som en mer så lyrisk berättelse om flickor i ett sånt här parklandskap. Ja.
Var det drömda flickorna?
Just det, ja. Och det var också en sån här lite manierad vaghet, om jag får citera det här. Som nog rimmar väl med det här sagoelementet förstås, just det här att man skapar en sån här väldigt tydlig ram för den här berättelsen. Som här också, att det är väldigt avgränsat och det här blir nästan som ett kråkslott. Just den här gotiskheten som jag ser där och de här kråkorna som kraxar omkring där och som ännu understryker det här elementet på något sätt.
Sen igen, om man har det här depressionsglasögonen på sig, som du delvis har, Freja, så det var liksom på något sätt en nyckel för mig när jag läste det här som du skrev, att Taiva Salos språk sågar, och det gör också tillfrisknande. Det går framåt och bakåt. Processen är så kör att man ibland knappt kan urskilja någon riktning. Vi tvingas dröja, leva med att sitta fast. Och just om man tar den här melankolin eller depressionen, så då på något sätt förstår jag de här repetitionerna i det där språket. Just det där att sitta fast nästan som i, ja, man kan dvala eller ibland nästan som i gyttja på något vis.
Och det tänker jag också, vare sig man liksom har upplevt depression inifrån eller stått bredvid och tittat på, så finns det något mer monotont. Det blir ju, depression blir sitt självändamål, det går på tomgång. Det är liksom det här hur den här texten sågar, snärjer och innesluter, så tycker jag påminner om den här tunnelsynen som ett depressivt tillstånd mycket handlar om. Och sen när jag sneglar på den här boken i tåget på vägen hit, så där finns så många kanske. Varje gång som den här Ali tänker någonting så kommer det ett kanske. Att också varje liksom litet steg i någon riktning så finns det där tvivlet där som drar det tillbaka. Och så där. Att nu kompar ju det där språket det här tillståndet som har drabbat huvudpersonen.
Men det är intressant det där. Jag tycker, Freja, att du har ju rätt i att det är en väldigt fin och trovärdig beskrivning av ett depressivt, nej, inte ett tillstånd, men den depressiva värld kanske skulle jag tänka att det är. Men jag tänkte inte, när jag läste den här boken, alltså tänkte jag inte på depression. Och det är så konstigt, för att det är ju som helt tydligt. Men jag tror att det har att göra med att jag tänkte så här, att okej, här finns en massa olika karaktärer som alla bär på någonting. Och i den här tidlösheten så spelar det ingen roll vad de bär på egentligen. Alltså jag tänkte väl bara att någonting har hänt dem och man vet inte vad. Alltså det är en smärta som har gjort att de har kommit dit. För till exempel då Ali säger, hon säger ju några gånger att hon vill dö. Men då jag läser det så, jag är inte säker. Jag vet inte. Vill du det?
Men det handlar också om kanske Taiva Salos vaghet i stort och sen abstraktionsnivån i den här romanen. Och kanske också som du säger, att det har kanske inte så stor betydelse vad det där tillståndet, grundproblemet egentligen är. Och där så är det som att den här boken för mig kanske lite tappar markkänningen. Den saknar fästyta. När det blir så liksom allmängiltigt att det kunde vara vad som helst, så vet jag inte hur jag ska gripa tag i det. Och då blir det just kanske ett litet trovärdighetsproblem. Eller just så där att vill du dö? Är det på riktigt? Är det faktiskt så allvarligt som de här orden säger?
På bakpärmen av boken står det: en klar och drabbande roman om dödslängtan och livslust. Och jag hakar nu upp mig på det här bara för att jag är lite allergisk för när det, vare sig det gäller film eller bok så här, så att om någon skriver ut vad jag ska känna. Och det är ju en annan sak om det är en blurb, om det är ett citat av någon som har läst boken och rekommenderar den. Men om det står så här att detta kommer att drabba dig. Nåväl, blev ni drabbade och i så fall av vad då?
Ja, alltså, jag har väldigt svårt att svara på den där frågan. Alltså främst för att jag tror att det är ett sånt verk som läker väldigt mycket med olika stämningar. Om jag blev drabbad av det här verket så det är ju nog någonting som jag kommer att märka senare.
Mm.
Tror jag. Men nej, när det,
jag blev indirekt.
Indirekt, ja. Nej.
Mm.
Nej, jag måste också instämma i att den var inte drabbande. Drabbande är inte ordet jag skulle använda. Sen var det enskilda passager, vissa formuleringar, vissa iakttagelser som jag liksom, jag lät hitta mina hundöron där. Det fanns kanske en handfull som var sådana att de på något vis gick in. Men då skulle jag också säga att de var mer träffande än drabbande. Att det här var en bok som talade i intellektet i mig. Den var så pass abstrakt, den liksom triggade de analytiska dimensionerna. Den som betraktar konst som estetik, inte som... Men jag tänker drabbande, då ska det tala till hjärtat och kroppen och håren ska resa sig på armarna och sånt. Och det hände inte här.
Vad säger Marit?
Här finns nog ett avstånd, kanske just i det här som vi har varit inne på tidigare också. Att den väcker inte på det sättet såna, vad ska vi säga, akuta känslor av att jag blir drabbad på det sättet. Men samtidigt så kan jag nog tänka mig att här finns ju ändå någon form av utvecklingsberättelse hos den här Ali. Att hon går ifrån att vara väldigt självdestruktiv och dödslängtande till att ändå genomgå någon form av utveckling. Att här finns ett hopp ändå. Att hon ser livet som större än döden, så att säga, någonstans där. Och det kan jag tänka. Läser jag nog som väldigt trösterikt på många sätt också. Och kanske just i skildringen av den här vänskapen och den här vänligheten som finns här och värmen inom de här fyra väggarna så att säga, så upplever jag nog som inte drabbande men vackert skildrat på många sätt. Att även om vi har haft mycket invändningar här så tycker jag ändå att här finns någonting som är ganska vackert i den här berättelsen.
Och där just, jag tycker det finns en innerlighet. Du hade valt en jättefin passage som du citerar i din recension där de att ligger sova i samma säng, ja. Och då är det den här lite gränslösa damen som kryper ner hos henne och sådana stunder är liksom betydelsefulla möten. Betydelsefulla möten finns här ju nog.
Mot slutet av boken så väntar jag att jag så småningom skulle få veta vad det var för mörker som Ali går och bär på. Alltså orsaken till hennes smärta. Men vi får aldrig veta det. Det är kanske någon läsare som känner att man blir lite snuvad på karamellen. Men jag kände ett starkt aha. Det var det här som var romanens idé. Det här är antitraumalitteratur.
En tanke som jag lite just tänkte kring det här att man snuvades på konfekten och, eller i den mån man nu var intresserad av vart den där nyckeln ledde och vad den skulle uppenbara, så är ju att det är ju, isbergstekniken fungerar ju mycket så att du ser en liten skärva och sen det stora traumat eller vad du nu väljer att centrumkärnan finns där under ytan och den kommer du inte åt. Men någonstans har jag läst att för att den där ska fungera så måste den där kärnan finnas där. Eller det måste finnas någonting under ytan. Du kan inte liksom fejka det kan inte vara bara tomrum. Och här tycker jag att hon är farligt nära att vara så vag att jag stundtals liksom börjar tvivla på att det finns någonting bakom den där dörren. Och det är kanske lite riskabelt, tror jag. Om det bara är som en ballong. Att sådär, haha, inte var det något trauma. Det hade inte hänt någonting, vet ni. Mm. Och vi kan ju inte liksom, det går ju inte att kolla nu när vi inte fick veta. Men jag behöver inte veta. Men kanske jag behöver tänka att det har någon fäste utan någonstans.
Ja. Alltså, jag behövde inte veta. Alls. Nej, alltså, jag hade inget behov av att veta.
Nej, jag behövde inte veta.
Nej, jag behövde veta
att vi, hon på riktigt nu har varit med om något och mår dåligt. Att det här är inte, det får inte vara på låtsas, det får inte vara fake.
Det är sant. Det håller jag med om. Men fast det då blir lite väl vakt ibland i romanen vad det är som de här karaktärerna bär på, så finns det ju en styrka i det också. Mm. Att det inte är helt uttalat.
Mm.
Eller att ingenting är riktigt uttalat. Och jag tycker om den tanken som tanke. Att man behöver inte lägga sin livshistoria på bordet bara för att kunna möta en annan människa. Eller för att hitta vänskap. Eller någonting sånt. Utan man kan bara... när man borde kunna mötas ändå.
Där säger jag tack till Freja Rudels, Sara Nyman och Marit Lindqvist. Själv heter jag Johanna Dikert. Och gillar du vad du precis hörde, så tycker jag att du ska gå in i Arena-appen och trycka på den lilla ringklockan som finns där under kritikerpanelen. Då får du en notis nästa gång vi släpper ett nytt avsnitt. Tack för att du har lyssnat.